Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det var så stora svängningar i känslor, för att jag tror det också har att göra med att man är ute själv. Så ibland kunde det kännas helt fruktansvärt och jag hade tyckt att jag hade förstört mitt liv. Varför gjorde den här resan? Och jag hade ett förhållande hemma också som kanske höll på att ta slut och mycket så. Och sen så 2 timmar senare så kanske det var lite bättre vind och så satt jag där med en kopp te och så tyckte jag, det här är det bästa jag har gjort. Så det var väldigt sådär, ja, berg-dalbana verkligen med känslor.
Ja, men äntligen dags hörrni och varmt välkomna till Träning och Fika-podden med mig Fredrik Eriksson. Och återigen har jag en fett cool tjej som har varit ute på de stora haven och henne ska jag snacka med idag tänkte jag. Hon heter Emma och hon har en hel del överraskningar i bagaget som är ganska roligt. Men framförallt så är hon en cool tjej ute på de stora sjöhaven. Så ja, som jag brukar säga, håll i er nu för nu kör vi igång och återigen varmt välkomna.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Jaha hörni, då tänkte jag att vi skulle rikta blickarna mot Göteborg. Emma, vart håller du hus? Varmt välkommen hänger Emma Ringqvist till podden också. Hör du, det ser ut som du sitter i en djungel, men det gör du inte va?
Nej, hej, vad kul att vara med. Jag sitter i ett väldigt stort hus här vid hamnen i Ulvesund i Ljungskile faktiskt, just nu.
Ljungskile?
Ljungskile, ja det är inte där jag bor men det är där jag sitter just nu och har denna podden med dig.
Mm. Ja, vad roligt, varmt precis. Välkommen.
Mm, tack, kul att vara här.
Ja. Hörru du, kan vi nästan direkt hoppa in i en liten snabb uppdatering. Vem är Emma Ringqvist?
Emma Ringqvist är en tjej som har varit ute och seglat för några år sedan nu då. Mycket tydligen den som har seglat längst ensam av svenska kvinnor. Annars är jag musiker och lite allmänt sådär flummig. Nej, jag skojar. Jag jobbar som personlig assistent och jag är numera också mamma. Och det är ju liksom det största som har hänt just nu till en liten tjej som ska fylla 2 snart.
Mm. Härligt. Du blev ju då alltså utsedd till årets svenska kvinnliga äventyrare 2018.
Mm, precis.
Då träffades vi och det var jättekul. Och jag tyckte att det var dags att ta med dig in i podden nu för att höra lite grann både om när du var ute och segla Caprice i 164 dagar. Mm. Men också lite grann om hur läget är nu, vad som händer och göra en liten tillbakablick på din ensamsegling som var faktiskt ganska unik och väldigt spännande. Så jag tänkte vi skulle ta lite grann om båda de här grejerna. Mm. Så det var lite planen idag. Men först så tänkte jag som vanligt då, regnar det i Göteborg eller?
Nej, det gör det inte. Eller det tror jag inte.
Jag befinner mig
en timme norr om Göteborg, men jag tror det är ganska samma väder. Det är minusgrader, det ligger is här på viken och lite sådär grått. Men ja, helt okej. Okay. Ingen sol.
Nej, ja okej. Okay. Hörru du, jag har också förstått att du är ingen sådär kaffemänniska. Du är en te-tjej, eller?
Nej. Både och. Men jag är absolut en kaffeperson. Mm, det är jag. Väldigt mycket. Men
det är så roligt.
Jag bor i England i 18 år. Jag kan mycket om te också.
Jag kan tänka mig att det blir en del te.
Mm.
Ja. Vet du vad, det är så roligt. Jag släppte ju en podd precis idag, i tisdag, här med en tjej som heter Linda Westrik. Hon håller också till på västkusten.
Mm.
Och hon är så här dokumentärfilmer och rätt cool tjej faktiskt. Hon har varit i Kongo och filmat ursprungsbefolkning. Men hon sa ju något så roligt i podden, för vi pratade om kaffe. Hon sa att ja, men jag lever lite grann på sparlåga. Liksom. Så att jag har liksom köpt det billigaste kaffet jag kan få tag i, sa hon. Jaha, så jag, vad är det för kaffe? Hon bara, men det är Arvid någonting, sa hon. Arvid, jag bara, är Arvid Nordqvist? Ja, det är ingen här på Oro som dricker det, så det var det billigaste jag kunde få tag i. Jag skrattade så jag grät åt det där. Liksom. Jag tycker att det är ett jättegott kaffe. Här uppe i Stockholm är det liksom, Arvid Nordqvist är superbra kaffe. Men på västkusten stod det inte så högt i kurs.
Nej, okej. Ja, det har jag lite dålig koll på. Men ja, det ser ju ganska så där fancy ut i affären i alla fall. Det ser inte ut som det billigaste kaffet.
Absolut inte.
Nej, det gör det inte. Mm.
Vad dricker du för kaffe då, får välja då?
Jo, jag är lite kaffesnobb faktiskt. Jag älskar ju då espresso. Det är min favorit. Och jag går gärna liksom många extra minuter i stan för att liksom till mitt favoritställe där det finns bra espresso. Men hemma dricker jag faktiskt Lavazza espresso i sån här mockabryggare just nu. För min espressomaskin är trasig. Och det blir faktiskt jättegott. Så det här röda Lavazza-kaffet. Som tyvärr inte är ekologiskt. Men ja, jag köper det ändå. För det är så gott.
Men du, vilket café är du går till som har bra kaffe då? Vad heter det?
Dan Matteo är väldigt gott kaffe i Göteborg.
Så där har de en bra espresso. Alltså, jag har ju varit 2 veckor i Alperna och Italien. Och där är de ju också bra på att göra kaffe. De är däremot inte så bra på att göra bryggkaffe eller filterkaffe. De kör ju liksom en espresso och så häller de lite varmt vatten. Och så kallar de en americano. Och så får man liksom, och det blir inte riktigt lika gott som ett vanligt bryggkaffe tycker jag.
Mm. Jag är ingen bryggkaffetjej, så kan inte uttala mig om det. Jag är en espresso.
Nej, du är en espressobrött alltså.
Mm.
Hörru du, hur mycket segling är i ditt liv just nu då?
Jo, men sommartid är det mycket. Alltså västkusten, det måste jag ju säga efter att ha seglat ändå en hel del runt i världen. Så är västkusten ett fantastiskt ställe att segla på. Det vackraste tycker jag. Så det finns ju mycket att utforska. Så jo då, vi är ute på sommartid så, runt västkusten då, mest. Och så blir det väldigt mycket att man ligger på naturhamn och utforskar ön. I och med att det är inte så jättekul att segla många timmar med den lilla. Så, men absolut.
Det är två säkert. År eller?
Hon var bara två år. I maj, så hon var ett och ett halvt i somras då när vi seglade. Och så, första gången hon seglade var hon en vecka gammal.
Såklart. Ja. Har hon några seglargener och talang?
Ja, hon är ju då, alltså det är jag som är mamma som har seglat. Och så är ju hennes pappa då årets äventyrare året efter mig. Och han är ju den svenska mannen som har seglat nonstop jorden runt. Och han har ju seglat jättemycket i sitt liv. Anders Eriksson. Så att hon har ju väldigt mycket segling i sina gener. Så vi får hoppas. Att det kan ju bli så när hon blir stor att hon vägrar att segla. Det vet man inte.
Men... Ja, men vilken katastrof. Ja. Nej, men det kommer det inte bli. Ja, men Anders är en härlig prick. Vad roligt. Han vann ju då årets svenska manliga äventyr 2019.
Precis. Mm.
Och han var ju då... Och var han? Han var väl över 60 när han fick det här priset, tror jag.
Mm, det var han. Han är 22 år äldre
än mig. Han är alltså lite äldre än dig?
Mm. Ja. Mm. Så han var 64 när han blev pappa. Då. Lite, inte riktigt hans livsplan, men det blev så.
Så. Det är helt underbart. Mm. Vad har han fler barn? Har du fler barn? Förresten?
Nej, det är mitt första barn. Han har ett barn som är 26 år gammalt, adopterad tjej från Jukari. Har han.
Så det... Aha. 26 år mellan första och andra barnet. Mm. Då får man nästan kalla det andra barnet för en sladdis, eller?
Ja, det kan man säga. Verkligen.
Vad roligt. Men hör dig, bor ni ihop nu? Eller hur funkar ett sånt här samliv då mellan dig? Han är väl nästan pensionär nu,
han
eller?
Är pensionär, ja. Så han, och det är ju väldigt fint att ha småbarn och vara pensionär. För då slipper man ju stressa iväg jobbet. Han har ju liksom alltid i världen och känner sig väldigt sådär närvarande och lugn som pappa. Nej, men vi bor ihop halva tiden. För vi har lite olika önskemål av vart vi ska bo. Jag vill bo på Brännö och han vill bo i Ljungskile. Så jag och lilla Eila är på Brännö varannan vecka. Och varannan vecka är vi med honom då. I lilla Edet eller Ljungskile.
Vad kallar man det för? Ett modernt
delbo.
Förhållande?
Vi kallar detta för att vi delbos.
Ja, du ser. Delbos, det låter ju fantastiskt härligt. Vad roligt och vad härligt. Han är ju fantastiskt trevlig, Anders Eriksson. Mm. Det är jätteroligt.
Ja, men han
vilket seglarpar.
Ja. Det är lite ovanligt.
Men
så
då
att
måste jag fråga, hur träffades ni?
Jo,
hur gick det till?
Vi träffades när jag höll på att förbereda mig för min resa då 2017 eller 2016 kanske det var. Så kontaktade jag honom för att jag via någon annan person fick jag höra att han var väldigt erfaren seglare. Så att jag bad att få träffa honom bara för att få fråga massa frågor om långsegling då. Sen höll vi lite kontakten absolut bara på ett vänskapligt plan. Han var ju gift och jag hade förhållande och tänkte ju inte alls på något sånt. Men vi höll kontakten och i och med att man är ensamseglare, det finns inte så många i Sverige. Så liksom delar man någonting ganska så unikt. Så vi träffades några gånger efter att han hade kommit hem från sin resa. Och så blev det till slut att det var så att jag skulle skaffa barn själv, berättade jag för honom. Så föreslog han helt enkelt, ja men varför, ja, jag kan hjälpa dig att skaffa barn. Så blev det på det. Så det blev väldigt snabbt. Det vi liksom blev tillsammans och så blev det massa passion och sen så kom hon till. Liksom. Men vi hade inte tänkt,
det är helt underbart. Ja,
vi hade inte tänkt att liksom, han hade tänkt att bara liksom vara donator och sen så höll vi ihop. Så nu är han ju verkligen en närvarande pappa, men det var inte hans plan. Så det är lite ovanligt, men det har gått bra hittills.
Ja, tänker du kan vara. Mm. Det är fantastiskt.
Familjen annorlunda.
Han tänkte att jag kan ge en hjälpande hand.
Ja, det var lite så faktiskt.
Och så blev han pappa. Alltså fantastiskt, vad roligt. Och den här lilla tjejen som kom till då, vad heter hon?
Eila. Åh, det är ett fint namn.
Vad roligt. Mm. Ja, du får väl gratulera både dig och Anders till lilla Eila. Tack. Vad roligt. Ja, men du Emma, nu var det ju ett par år sedan. Det var ju 2017 som du började segla. Egentligen var det väl så att du hade tänkt att segla också, även du, runt jorden, va?
Precis. Det var ju det som var den stora drömmen och den stora planen. Men samtidigt så gjorde jag detta lite sådär, ska man säga, stressat. Jag hade inte så mycket tid, för jag tänkte väl på det här att jag skulle skaffa barn och jag ville göra det där och då. Så jag tänkte att det viktigaste med resan var att jag kom iväg och att jag seglade över Atlanten och att jag spenderade mycket tid ensam ute på havet. Så jag tänkte väl, även om jag hade visionen om att jag önskade att segla jorden runt, så tänkte jag att det var inte det som var poängen, utan jag skulle helt enkelt iväg och ut och utforska havet.
Varför ville du vara själv? Vad var det för grej?
Jag har alltid, jag har tyckt om väldigt mycket att vara själv, och jag upplever att man, det handlar nog om att liksom utforska någonting väldigt djupt inne i mig själv, som jag tror det är väl lite det här gamla som munkar gjorde för när man åker ut i berget och inte träffar människor på jättelänge. Det var lite liknande det, tror jag. Så det handlar om någon slags djupdykning i mitt eget sinne, som jag inte riktigt, tyckte väl att det var väldigt spännande att se vad som skulle hända med mig om jag var helt ensam ute på ett hav. För man är ju ganska så liksom utsatt, och man kan inte heller ändra sig när man väl är där ute och känner sig ensam, så kan man liksom inte bara vända tillbaka på en dag. Så att det var väl det, är det som var liksom mitt äventyr och min utmaning med den här resan, att liksom möta ensamheten med naturen.
Ja, men nu kommer du ju aldrig vara ensam mer med lilla tjejen.
Nej, men hon blir ju stor någon gång. Så jag älskar fortfarande väldigt mycket att vara ensam. Och det var väl det som var lite klurigt när jag tänkte på att skaffa barn. Jag var lite rädd för att jag skulle känna mig liksom låst, att jag inte kan vara ensam längre. Men det gör jag faktiskt inte. Jag tror att den stora kärleken till barnet liksom tar över. Det blir så naturligt på något sätt. Och sen, jag har fortfarande drömmen om att segla ensam jorden runt. Men det får jag göra när hon är kanske 20 då och jag är 60. Men det är ju inga problem. om jag är frisk. Då kan jag göra det.
Såklart
då.
Det kommer vara. Men du, det här med att segla ensam. Är inte det ganska läbbigt också?
Jo, det kan ju, det är det de allra flesta brukar fråga. Var du inte rädd och känns det inte läskigt? Men jag tror, om du tittar på statistik och så, om man är väl förberedd och man känner sin båt och man kan sin grej, så är det inte så farligt att segla ensam. Jag skulle inte säga att det är farligare än att köra bil i en stad. Jag kan ha fel, men det brukar inte hända någonting om man liksom verkligen, man har ju livflotte, man har satellittelefon och man får helt enkelt känna till sin båt och ha en plan för allting som kan hända.
Men du, vi som inte är så bra på att segla, det här med att liksom sova på båten utan att någon är vaken och liksom styra båten, det är sån här vindroder, eller vad kallas det här?
Ja, precis. Det finns ju autopilot och så finns det vindroder. Och vindroder är ju en helt manuell liten ställning som sitter längst bak på båten, som då styr båten med hjälp av vinden. Så du behöver ingen el och det är inte så mycket som kan gå sönder. Även ett vindroder kan gå sönder, men det är mycket mer säkert än en autopilot. Så den styr båten hela tiden. Så jag sitter ju aldrig och styr. Utan jag kan ju sova eller navigera eller läsa böcker eller spela gitarr. Eller laga mat. Eller vila. Så det är ju, ja, men man får ju ha koll på natten. Så när man är ensamseglare så får man ju, beroende på vart man är någonstans. Så ibland får man vakna vart 20:e minut. För det är det 20 minuter som det tar för ett stort skepp från horisonten att nå en segelbåt i den farten som ett stort skepp. Och det är det som kan vara farligt, att man blir påkörd då när man sover. Men nu för tiden har man lite modernare teknik som AIS och sånt som kan hjälpa till att det stora skeppet ser mig och piper. Men om du är nära en kust,
okay,
där det finns mycket båtar som inte har AIS, så måste man vakna var 20:e minut.
Det känns ju lite jobbigt.
Mm. Det är man lite trött.
Och vad gör man då var 20:e minut? Går man ut och tittar upp,
ja,
då? Eller?
Man får sticka upp huvudet och titta ut så att inte det är någon båt som närmar sig. Mm. Man kan
var 20:e minut hela natten. Mm. Det är ju svinjobb.
Mm, det är jobbigt. Men det brukar ofta bara vara kanske 2 dygn. Och sen så kommer jag tillräckligt långt bort från en kust som man är ute på stora havet. Och då har alla skepp, ska ha AIS. Och då är det så att jag... Det piper på min lilla AIS om det kommer ett skepp, och även de ser mig. Så det är en otrolig trygghet då som ensamseglare. Men egentligen så ska man ju hålla vakt dygnet runt. Så att det är många som tycker att ensamseglare är lite, ja, vad ska man säga, vårdslösa sjömän. Men ja.
Var du nära att krocka någon gång?
Ja, nej. Men det var ett par gånger som det kom en stor båt. Det var på natten, oftast på kvällen eller på natten. Jag kommer ihåg att det kom liksom en stor, ganska stor båt. Och det är svårt att se. Man ser ju deras lanternor. Så kändes det som att de var på väg rakt mot mig. Och jag försökte anropa den på VHF:en men fick inget svar. Så det var lite jobbigt. Men så när den till slut, så vet inte jag om det var någon som kanske såg, som till slut såg att jag var där. Jag vet inte, men då väjde den bort. Och jag kan inte avgöra hur nära det var. Men det var inte som att jag höll på att bli påkörd liksom 10 meter, utan det var en liten bit bort. Men det var ändå ganska läskigt. Var det?
Ja, man kan ju tycka att havet är stort, men det kan ju också, ja, när man väl ligger på kollisionskurs så är det trångt.
Ja, precis.
Okej. Jaha, och sen så då, vart startade du någonstans?
Jag startade från Göteborg, men då hade jag två vänner med mig till England. Så egentligen min ensamseglats startade i södra England, Cornwall.
Cornwall, längst ut på sydvästra England.
Ja, liksom. Precis. Falmouth.
Men där fick du någon typ av bryt, eller?
Ja.
Vad hände?
Jag hade jobbat så hårt hela sommaren med att förbereda resan och båten och liksom stressat. Och jag har lite den tendensen att liksom, många sa ju till mig, du är helt galen, du kan inte åka i år, du hinner inte klart. Men jag var väldigt liksom determined. Så jag hade nog bränt ut mig helt enkelt. Så när jag kom fram där till Falmouth och mina vänner åkte hem, så blev jag sängliggande i typ 3 dagar med sånt där utmattningssyndrom. Du vet, när man öppnar en bok och inte kan läsa en mening. Så jag var lite orolig och tänkte att det här kommer inte gå så bra. Men,
sata.
Ja, jag hade ju vänner som har blivit utbrända i jobbet och så. Men som tur var, så efter några dagar så återhämtade jag mig och liksom energin kom tillbaka och jag kunde börja tänka klart igen. Så att, det löste sig, så jag kom iväg från England.
Var du stressad då? Eller vad hände då? När du...
Jag var väl ganska sådär, ja, det är inget jag kan göra. Jag låg där i sängen och vilade helt enkelt och tänkte, jag får vänta ut det här. Och det var ju, kändes ju jobbigt, men samtidigt jag visste att det är ingen att det blir bara värre om jag stressar. Så jag förstod väl att om det här verkligen är på allvar och det fortsätter, så får jag väl avbryta resan eller vänta eller så. Men det var inget annat att göra än att bara liksom vila egentligen och försöka.
Vilken tid på året var det här? Vilken tid åkte du?
September.
Okej, okay. Och då åkte du, då var planen att åka över Atlanten eller?
Ja, planen var att åka till, först till Kanarieöarna och ifrån Kanarieöarna åka över Atlanten.
Är det så att de flesta som åker över Atlanten åker från Kanarieöarna,
ja,
eller?
Ja, det är nästan alla. Man åker från Kanarieöarna eller från Kapverdeöarna över Atlanten. Det är det vanligaste.
Så då fick du ordning på dig själv och så hoppar du in i båten och så seglar du ner till Kanarieöarna. Vad hände där då?
Ja, det tog 2 veckor. Så på Kanarieöarna så kände jag väl att jag var inte riktigt återhämtad. Jag var liksom ute på mitt livsresa, men mådde inte jättebra. Så jag tryckte lite på stoppknappen där och tänkte att okej, vi ska inte tänka så mycket på att segla jorden runt. Vi ska inte stressa, utan jag ska vila upp mig. Så jag stannade där faktiskt i 6 veckor och hade många fina möten. Det var 2 tjejer som var på väg och skulle ta sig jorden runt på fot. Ja, väldigt häftig resa. De bodde hos mig på min båt. Så vi peppade varann och de hjälpte mig. Och de höll på att leta efter en båt och ta sig över Atlanten då. Vad ska man säga? Båtluffa över Atlanten. Så det var en ganska fin tid.
Vad var det för tjej? Det här var ju spännande.
Ja, de är väldigt spännande. De har precis gett ut en bok. De är tyska tjejer. Och de skulle ta sig hela jorden runt, antingen med att lyfta med bilar eller lyfta med båtar och att gå eller cykla. Men tyvärr så...
Hur har det gått för dem?
Ja, de kom inte hela jorden runt på grund av corona. Så de tog sig igenom hela Sydamerika och så upp till Mexiko. Och där blev de fast då när corona kom. De kunde inte ta sig vidare. Och sen blev den ena gravid. Och så åkte de hem till slut. Men det var ändå en väldigt häftig resa som pågick i 3 år. Eller någonting. Så.
I 3 år? Så de hängde du med där alltså? Ja. Vad hände sen då? Till slut så bestämde du för... Men alltså, är det inte så på Kanarien att det går sån här tåg med båtar? Och när de har gått så är det inga kvar. Liksom. Det går några så här
när vädret är bra så drar hela gänget, ja, eller? Det... Missar du dem då? Eller åker du själv?
Nej,
eller
nej, jag skulle åka själv. Jag ska inte åka med några andra båtar. Nej, men det finns olika sådana där. Det finns något som heter Arken. Där det är liksom ett helt gäng med båtar som åker tillsammans över Atlanten. För de kanske tycker det känns tryggt. Men det finns, det är liksom en period av året som det är bra att åka över Atlanten med vindarna. Och den perioden är väl ungefär kanske november, december, januari, februari eller något sånt där. Så det var inte bråttom så sett. Och jag kom iväg till slut i december. Och då hade jag ju vilat upp mig, mådde mycket bättre, hade förberett båten och kände mig liksom redo för att göra den här Atlantöverfarten. Så visst. Så vi kom iväg, så vi åkte från Kanarierna till Brasilien då, jag och min båt Caprice. Och det tog 3,5 veckor. Mm.
Hur var det då?
Det var underbart faktiskt. Det var väl lite som det jag hade hoppades. Liksom, att, dels var det tuffare än vad jag hade tänkt mig. Just ensamheten och var så långt bort från allting. Men dels var det också mer underbart än vad jag hade tänkt mig. Det är många sådana där liksom stunder av ren tacksamhet för livet som är lite svårt att sätta ord på. Men som är svårt att hitta till, tror jag, när man lever hemma i ekorrhjulet. Men som man kan hitta till just i ensamhet med naturen. Så jo, allting gick bra. Det är ett ganska bra väder där i de breddgraderna. Så det är liksom 30-35 grader sol. Och det är delfiner och man fångar fisk. Men det läskigaste var när jag var runt ekvatorn, så finns det ett område med mycket stiltje och även åska. Så då var det en natt som var riktigt läskig, för då åskade det hela natten. Och det har man ju hört att det kan slå ner en segelbåt och gå riktigt illa.
Mm.
Så då var jag rädd, då var jag riktigt rädd faktiskt. Men som tur var så slog det inte ner.
Och det dundrade på som tusan.
Ja, det var runt hela båten. Det var jätteläskigt. Men
ingenting som träffade båten?
Nej, det gjorde det inte. Och jag vet faktiskt inte hur vanligt det är. Jag har några vänner som har varit ute och seglat och jorden runt med en stor stålbåt. Och då slog blixten ner i båten och hon har fått tinnitus sedan dess. Men båten sjönk ju inte eller så. Men jag har också hört att det kan faktiskt gå hål på båten.
Herregud.
Ja, så är det läskigt.
Men du, när man är själv och får ångest, är så att man får hjärtklappning? Ibland kan jag själv känna att när jag varit ute äventyr och man är helt, känner sig nästan lite övergiven, och man kan bli lite så här nästan förvånad själv att man hetsar upp sig eller stressar, och man blir lite så här, ångesten tar sig i form utav att man får hjärtklappning och liksom börjar liksom ömka och tycka synd om sig själv. Var du med om sådana där saker, eller hur var det för dig att känna sig så här liten och ensam och ute på havet liksom?
Ja, alltså det var ju definitivt en hel del mörker ibland som jag kände mig väldigt ångrad att jag hade gjort resan, och det kändes väldigt jobbigt. Men jag skulle inte påstå, jag kanske inte är en person som jag ångest med hjärtklappning, så fick jag inte, men jag snarare kanske att jag faktiskt, ja, men grät, även skrek och kände mig väldigt frustrerad, ledsen och arg. Ibland när jag tyckte att liksom, vad gör jag här? Men det var liksom, det var så stora svängningar i känslor. För att jag tror det också har att göra med att man är ute själv. Så ibland kunde det kännas helt fruktansvärt. Och jag hade tyckt att jag hade förstört mitt liv. Varför gjorde den här resan? Och jag hade ett förhållande hemma också som kanske höll på att ta slut. Och mycket så. Och sen så 2 timmar senare så kanske det var lite bättre vind. Och så satt jag där med en kopp te. Så tyckte jag, det här är det bästa jag har gjort. Så det var väldigt sådär, ja, berg- och dalbana verkligen, med känslor var det. Och det är inte jag van vid, jag är ganska sådär stabil hemma. Men jag upplevde nog inte riktigt sådär ångest så som du beskriver. Så det var ju skönt.
Nej. Går man runt med flytväst på sig hela tiden, eller?
Nej, för att det gör man inte. Det kanske är vissa som gör, men... Man försöker att inte trilla över bord helt enkelt. Och så tänkte jag väl lite så här att trillar jag över bord så hjälper inte flytvästen mig. För det är ingen som kommer hitta mig. Men jag hade en livsele som jag knäppte fast mig. Om jag skulle gå fram på däck och hålla på med segel och så. Om det var mycket vågor och mycket vind. Så hade jag vissa regler att skulle jag gå till fördäck så skulle jag alltid hålla med 2 händer så. Och om det var liksom mycket väder så knäppte jag alltid fast mig på däck då. Men inte i sittbrunnen, inte ner i båten.
Nej, okej. vad heter det, var båten liksom så, var det nära någon gång att liksom ni, att den, det hände någonting med båten, i kapsejs eller tog in vatten, eller att den liksom, det låg så på kryss att du kände att det var nära att den tippade liksom?
Ja, det var ju på vissa områden där när man seglar, så är det väldigt mycket sådana där, vad ska man säga, vad kallas det för, squalls, när det kommer som stormbyar. Och då kan det helt plötsligt komma väldigt mycket vind. Och det hände ett par gånger, jag minns särskilt en gång som båten då, som det heter, gippade. Så seglet kom över på andra sidan och då var förseglet skotat åt liksom det hållet som vinden kom. Lite svårt att förklara kanske för alla som inte kan segla. Men då blev det att båten lutade så mycket så att det kändes liksom som att nu kommer masten gå av. Eller nu kommer någonting gå sönder. Men det gjorde faktiskt inte det. Så båten lutade jättemycket, men jag lyckades till slut få runt den och få ordning på det hela. Och efter det så hade jag väldigt mycket större förtroende till båten, att den var så stark. Så det var väl det egentligen. Men annars så brukar det mesta som brukar hända som är läskigt och farligt brukar oftast hända nära land faktiskt. Och det är många seglare som säger det. Så ute till havs så har du liksom, det är så, alltså vågorna är inte lika skarpa och du har så mycket sjörum runt om. Så även om du har en storm så brukar du klara det ganska bra om du har rätt taktik och så. Men jag upplevde aldrig någon riktigt stor storm, utan jag hade mycket sån kuling och mycket vind. Men båten var så stark så att det var inga problem och den styrde sig som den skulle. Men det som hände mig som var allra läskigast på hela resan var när jag då hade seglat till Brasilien och fortsatt ner mot Sydatlanten, så slutdestinationen på min resa var ju den här ön Tristan da Cunha som ligger mellan Uruguay och Kapstaden. Och där kunde jag gå i land en dag och sen på kvällen, man ligger för ankare där för det finns ingen riktig hamn. Så på natten så gick mitt ankaralarm och då hade det börjat blåsa från liksom in mot stranden och blåsa mer, så då hade mitt ankare börjat dragga. Och min motor hade slutat fungera också. Så då var det riktigt kritiskt läge. För då var jag på väg långsamt emot stranden där det gick stora vågor och klippor. Men jag lyckades få fram ett annat ankare som jag hade. Ett större ankare och kasta i det. Och då stannade båten till slut. Så då var jag som allra mest rädd på hela resan. Men,
oj.
Men det gick bra. Ankaret höll. Och nästa dag så hade vinden vänt lite grann igen och då kunde jag segla därifrån utan motor. Så det gick bra.
Men du, den här lilla ön där, Tristan
da Cunha.
Den ligger ju typ, alltså den ligger ju med, den är, alltså det är ju väldigt långt mitt ute i ingenting i södra Atlanten.
Mm. Det är världens mest fjärran bebodda plats. Har jag förstått. Och det tar 8 dygn med färja från Kapstaden. Och där finns ingen mobiltelefon och det är ingen flygplats. Och så är det 200 personer som bor där. Så det var en väldigt spännande plats att besöka. Och det är också så att man kan bara...
Vad är det
bara...
för människor som bor där?
Ja, det är ju engelsk koloniö. Och de härstammar från skeppsbrutna från 1900-talet. Så det är väldigt liten befolkning på denna ö.
Vad gjorde du där?
Ja, jag kunde bara vara där en dag. För det är så att hälften av dagarna ungefär så går det för mycket vågor för att åka in i den här hamnen eller för att ligga för ankare där utanför. Så jag hade tur, jag kunde besöka den en dag. Och då var det hon som hette, vad heter det? Turism, Head of Tourism. Hon tog hand om mig. Och det är inte ofta de får besökare, kan jag säga. Så de tyckte det var spännande, såklart, att det kom en seglare dit. Så hon körde runt mig och visade liksom hur de bodde. Och 5 minuter bort så hade alla familjerna små sommarhus där de odlade potatis och hade kor. Så hon visade mig det. Och sen så gick vi till pubben. Det finns en pub och en affär. Och det var ju väldigt spännande. Det var ju, jag har aldrig upplevt människor som pratar så långsamt och som är så lugna som dem. Så jag hade gärna stannat längre. Men,
Jag sitter och tittar på kartan. Edinburgh of the Seven Seas.
Precis. Det heter den lilla byn där. Det finns bara en by.
Ja, och det verkar finnas en liten hamn där. Ja,
precis.
Ja, så där var du alltså, besökte det.
Mm.
Vilket ställe! Ja. Det är helt galet. Alltså det ligger så otroligt remote från allting. Så att det går ju liksom knappt att ens förstå.
Nej, verkligen, verkligen. Helt långt bort från resten av världen.
Men du, den här lilla båten. Om du skulle göra om det här, skulle du välja samma båt igen? Eller hur skulle du resonera kring den här, vad heter den, Caprice? Eller?
Caprice, ja. Ja, alltså det är en jättebra båt för att segla ensam. För den är lagom stor och den är ju, heter en Laurinkoster, 32 fot. Och den är väldigt, väldigt starkt byggd. Så allt glasfiber och så är mycket starkare än de moderna båtarna. Så har den en lång köl som gör att den är väldigt kursstabil. Den är inte lika snabb som de moderna segelbåtarna, men är väldigt trygg att segla i hårt väder. Så jag skulle nog välja en liknande båt igen.
Okej, okay. Så var du på den här lilla ön och så seglar du vidare sen då ner mot Sydamerika, eller?
Nej, utan den här ön var liksom min vändpunkt. Så då,
så
seglade jag norrut därifrån och hem då. Så egentligen min resa var som en stor åtta i hela Atlanten. För att liksom, det gick ut på väldigt mycket att vara ute på Atlanten. Så jag seglade därifrån liksom, tvärs igenom hela mitten av Atlanten till Skottland. Med bara ett stopp. Och det är ganska ovanligt att man seglar, liksom, man brukar segla över Atlanten åt andra hållet. Men när man seglar liksom, mitt i Atlanten norrut så blir det ju väldigt långt. Som man är ute på.
Väldigt långt.
Så, och då seglade jag också utan motor, för den hade gått sönder när jag precis var på väg mot Tristan da Cunha. Vilket gjorde ytterligare en spännande ingrediens till resan. Att jag inte hade någon motor.
Så när du kommer då till den här Tristan, då vänder du och så åker du då rakt norrut då, eller?
Mm. Ja, i princip. Rakt norrut.
Hur lång tid tog du att ta sig med segel upp? Hela vägen. Det är i princip hela Afrikas kust du ska ta det runt.
Ja, förbi. Jag var ju långt västra från. Kust. Jag var ju långt från. Och jag var i mitten liksom.
Ja.
Så jag seglade först till en ö som heter Sankt Helena. Som ligger 2 veckor norr om Tristan da Cunha. Och där stannade jag några dagar. Och sen efter det så gjorde jag den längsta etappen på hela resan. Som var 67 dygn till Skottland från Sankt Helena. Rakt igenom.
Och Sankt Helena ligger där, ja. Den ligger mitt för Afrikas kust.
Mm.
Typ. Om du jämför de här två öarna då, vad är det för...
Ja, Sankt Helena är ju, de är lite sådär besläktade. De är båda engelska koloniöar. Och de har en del familjer som känner varandra eller flyttar mellan de här två öarna. Det är ju ganska stor skillnad, för det är 4000 personer som bor på Sankt Helena. Och där finns det en flygplats och där finns det mobiltelefoner och lite mer av ett vanligt samhälle. Men det är en fantastisk plats, alltså en jättefin plats att besöka. Väldigt, väldigt vacker ö och väldigt trevliga människor. Och det var ju där som Napoleon, tror jag, lämnades, att hur det nu var, till sitt öde. Det är väl det som den är mest känd för.
Ja. Så. Jaha. Mm. Och hur länge var du där?
Jag var där i 4 dygn. Ungefär.
Mm. Ja. Och där kunde du gå in med båten och lägga till.
Ja, jag låg på en sån där boj bland en massa andra båtar. Så det var väl egentligen, förutom Kanarierna, så var det väl min mest sociala plats. För där var det många andra långseglare som jag träffade. Och vi liksom åt middag och vi åkte och dök med såna här valhajar. Och även gick och gjorde lite, vad säger man, hikes. Vi vandrade lite på ön också. Så det var väldigt fint.
Ja. Mm. Ja, och sen då så tog du sats och så åkte du hela vägen upp till Skottland då?
Ja,
eller?
Jag hade tänkt att jag skulle åka hela vägen hem utan att stanna. Men då var det så att jag hade ingen motor och i Nordatlanten så ska det ju blåsa friska västliga vindar som det gör här hemma i Sverige. Men just då så låg det ett högtryck över hela Skandinavien. Så jag hade jättesvaga vindar och mest motvind. Så det var så att det gick så långsamt så att min mat började ta slut. Så jag fick liksom sätta mig på ranson. Så jag åt 3 mål mat om dagen som var inte så jättemycket fett i dem. Så när jag närmade mig Skottland så höll allting på att ta slut. Så jag fick helt enkelt bestämma mig för att gå in dit. För jag hade tappat 10 kilo och jag behövde mat. Det var också lite äventyrligt, men det var lite spännande att uppleva just det, att liksom inte ha tillgång till allt som man vill ha. Jag hittade en dag, en vecka innan Skottland, hittade jag en liten Nutella-burk med pyttelite Nutella i. Och det var liksom, jag kan inte beskriva den upplevelsen, vad gott det var.
Men du, får jag fråga en sak? Jag hade nog resonerat så att jag skulle åka genom Dover-Calais, alltså Engelska kanalen. Men det gör man inte, eller? Du åkte norr om.
Ja, det gjorde jag. Alltså när jag startade resan så åkte jag ju Engelska kanalen med två vänner. Men på hemvägen, dels för att jag var ensam och att jag inte hade någon motor, så kändes det tryggare för mig att åka norr om. För där finns det inte lika mycket båtar. Det är helt enkelt lite lättare, lite längre. Men det kändes som ett tryggare val. Men det beror lite på vädret också. Men just då så var det bättre för mig att åka norr om.
Okej. Så då kom du till Skottland och bara åt allt som rörde sig, eller?
Ja, jag drack grädde och åt fish and chips och köpte croissanger. Och oj, det var så gott. Ja, det var fantastiskt.
Och sen satte du fart hela vägen hemåt då?
Ja, precis. Jag var i Skottland tror jag 2-3 dygn. Och sen så var det ju så, jag hade ju ingen fungerande motor och det är mycket tidvatten där. Så att det var faktiskt sjöräddningen som fick hjälpa mig att komma i hamn. Och sen fick jag chans av en annan segelbåt att få boxering ut ur hamnen. Så då tog jag den chansen så jag åkte hem. Och det tog väl 10 dygn att komma hem för det var svaga vindar. Men det gick bra. Så det var den sista etappen på resan.
Jag är ju en ganska fysisk person som liksom tycker om att träna och röra mig och så här. Hur skulle jag överleva på en båt så där?
Ja, det kan ju vara lite tufft. Men jag upplevde att det var ganska mycket fysiskt jobb att med seglen helt enkelt. Och jag hade faktiskt så att jag hade väldigt ont i handlederna då och då innan den här resan. Och det har jag inte haft efter resan. För att du använder mycket liksom, dels så rör sig båten hela tiden. Så du måste hela tiden hålla liksom fast dig mot någonting med rumpan om man säger så. Så det är ganska fysiskt bara att finnas på båten. För du måste hela tiden parera och hålla fast. Och så ska du liksom upp och ner med segel och reva och skota och så. Så det är ganska fysiskt så sett. Men jag hade också en liten rutin som jag försökte göra. Att hålla igång lite med armhävningar och olika gymnastiska övningar som man kunde göra på båten. Men jag tror att om man är en person som älskar att bara vara ute i naturen och springa och röra på sig. Så kanske inte segling är det liksom bästa. Man är ju olika. Men jag...
Mm. Nej, precis. Men hur höll du hygien? Så här? Var du i och bada från båten någon gång? Eller hur, ja, liksom är det...
Det gjorde jag någon enstaka gång när det var stilt och båten låg helt still. Annars är det ju väldigt läskigt, särskilt som ensamseglare. Och när båten rör sig så kan du nästan inte gå i för det är så starkt liksom, drag i vattnet. Så jag badade nog kanske bara 3-4 gånger. En gång med delfiner. Det var väldigt fint. Men annars så tog man upp vatten i en hink och satte sig i sittbrunnen och bara, det får ju vara saltvatten för jag har ju inte så mycket tillgång till sötvatten. Jag var ju tvungen att ha väldigt begränsat med sötvatten, kanske 2-3 liter om dagen bara. Så jag tvättade ju allting i saltvatten. Så det var lite salt.
Ja, men vad gör man idag på båten då? När liksom, säg att du har liksom bra plattläns och du liksom ligger och bara åker med. Hur fördriver man en dag på båten? Liksom? Läser man böcker eller sitter man på Netflix eller vad gör du för någonting?
Nej, du har inget internet och det var ju lite det som var tjusningen med den här resan. Att jag ville komma bort från att ha tillgång till distraktion som internet och film och sånt där. Jag ville liksom hitta den här tystnaden och ensamheten. Men jag hade jättemycket böcker med mig och jag är ju musiker så jag spelar mycket gitarr och sjöng. Men det var liksom... Verkligen poängen med den här resan var att uppleva just den grejen att ha obegränsat med tid till att bara vara. Och jag kommer ihåg en dag så läste jag en hel tjock bok på hela dagen. Och sen var det ju en del jobb också med att kanske ibland fick man sy segel eller reparera någonting. Man fick ju hålla koll hela tiden på allting med båten. Så att ibland kunde man spendera några timmar med att liksom jobba med någonting ombord. Ja, så lagade man mat och drack te.
Vad äter man på båten då? Vad lagar du för mat? Vad har du för favoriträtter på båten liksom?
Ja, det bästa är när man fångar färsk fisk. Men det gjorde jag inte så jätteofta. Men då och då, det är det allra godaste. Ja, jag hade nog inte rätt grejer. Och det kan vara svårt också ute på ett stort hav. För du har liksom, det är mest väldigt stora fiskar på vissa områden. Och man måste kunna vilken typ av drev du ska ha efter båten och så. Men jag vet att de som kan och verkligen satsa på det, de fångar nog mer fisk. Men jag fångade bara då och då sån här guldmakrill. Så det var ju jättegott. Men annars var det mycket liksom torkade grönsaker. Det är väldigt bra från, jag tror något företag som heter Friluftsmat kanske. Hade mycket sådana påsar med torkade grönsaker. Ris, pasta, konserver kan du ha också. Ja, pannkakor, gröt, mycket sånt. Allt som, det finns mycket som kan hålla ett helt år.
Ja, men mat blir ju ändå rätt viktigt på en sån här resa. När man inte har så mycket annat för sig heller. Liksom.
Verkligen.
Och kunna... Jag hade nog ätit väldigt mycket godis.
Ja, men problemet är då får du ha väldigt mycket godis och då har du liksom tillgång. Det är svårt tycker jag att ransonera på det. Det skulle jag äta för mycket de första 2 veckorna. Sen skulle det vara slut.
Ja.
Ja.
Men du, kaffet tog aldrig slut.
Nej, men jag drack inte så mycket kaffe faktiskt. För att jag blir lite sjösjuk den första veckan. När jag är ute så man är väldigt osugen på kaffe. Så jag minns stora perioder av resan så drack jag nog inget kaffe. Och vissa perioder drack jag kanske bara en. Och så är det också så när man har ont om vatten. Om du dricker för mycket kaffe och te så går det åt mycket vatten. För det är också vattendrivande. Så jag minns när jag hade lite låg vattennivå så slutade jag dricka te. För te drack jag. Så då, det var lite tråkigt. Sen så fångade jag vatten med regn. Och då kunde jag börja dricka te igen. Så lite så är det ju.
Nej, det är vilket äventyr. Vad heter det? Jag tänkte att vi skulle be dig här nu om 3 tips, så det kommer nu. Ja, men du Emma, kan inte du dela med dig lite grann? Du har ju ändå seglat väldigt mycket och du har ju egentligen seglat hela ditt liv faktiskt, om jag kommer ihåg rätt när vi träffades. Du började segla som ung och är tjej och kvinna, och om man då skulle be dig att ge 3 tips typ till en tjej som vill ge sig ut på havet på riktigt under en längre tid. Vad skulle en tjej behöva? Vad är liksom tjejtips helt enkelt?
Ja, alltså det blir ju, många av dem gäller ju för både tjejer och killar, men det som kanske skiljer...
Alltså jag menar, det är så konstigt. Det var inte så alls jag menar. Jag menar bara liksom... Jag menar,
nej, men, jag, ja, men det enda jag kan tänka som kanske är skillnad, det kan ju vara att nu är det ju lite bättre nu för tiden, men när jag började segla när jag var yngre så var det ju en ganska mansdominerad värld. Så när jag seglade med mina kompisar för 20 år sedan så tittade de ju på oss. Va? Är det bara tjejer på den båten? Nu är det inte riktigt så. Nu är det lite bättre. Nu finns det en hel del tjejer som faktiskt är kaptener och seglar. Men det första jag skulle säga är väl egentligen att, ja, det låter lite klyschigt, men liksom, man måste ju bara tro på sig själv. Och om du då är ny och inte har seglat förut och du måste lära dig, så måste du ju, du kan ju lyssna på, men det kan ibland vara så att en del gubbar kanske, ja, får dig att inte tro på dig själv. Kanske tycker att ja, du kommer inte kunna det, för det är liksom ganska mycket tekniskt att bygga och så. Så det är väl det första, att egentligen bara tro på dig själv. Och lyssna på alla, men ta dina egna beslut. Och du måste själv liksom förstå alla de här sakerna som de ska berätta för dig. För att alla personer, när du ska lära dig någonting om segling, så kommer du få kanske 10 olika svar på en fråga från olika personer som alla tror att de har rätt. Så det gäller liksom att kunna lita till sig själv där. Det är väl första tipset. Ja. Så helt enkelt, ja, tro på dig själv och din egen självsäkerhet, och du måste ju ha den för att kunna våga ge dig iväg, och om du inte hittar den så får du vänta tills du hittar den. Det är första tipset. Andra tipset är att överhuvudtaget när det gäller att segla och att långsegla, att det behöver inte vara så komplicerat. Du behöver inte ha alla saker som många tycker. Många tycker att man ska ha en watermaker, att man ska ha massa tekniska saker, men du behöver bara en båt och håll det så enkelt som möjligt. Saker som inte kan gå sönder. Alltså mindre teknik desto bättre. Det är andra tipset.
Ja.
Och det tredje tipset är, vänta inte för länge. Och det är många som drömmer om att långsegla eller göra ett äventyr. och liksom, som liksom ska förbereda sig. Utan man kan också bara komma iväg och ta ett litet steg. Om man tänker att jag börjar med att segla till England när jag känner mig något så när förberedd, så kan man göra lite mer längs vägen. Jag tror det viktigaste är att hålla det enkelt och helt enkelt komma iväg. Om det nu är det som är din dröm.
Apropå det sista där, skulle du liksom, om du skulle få möjlighet att göra en långsegling igen, hur skulle du lägga upp den? Vad skulle du göra då?
Ja, jag har många olika drömmar där faktiskt. Dels har jag ju kvar den här drömmen om att ensam segla just. För det är ganska annorlunda att ensam segla mot att segla med andra. Och jag tror att jag drömmer om att segla ensam i södra oceanen. Och det får jag ju vänta med nu då tills mitt barn är större. Så det är liksom en sån långtida dröm. Men annars så finns det så mycket fint att upptäcka i det här närområdet. Med norska kusten och Skottland och Färöarna. Så det är väl lite mer sådär. Och då skulle jag nog hellre vilja segla antingen med min lilla familj eller med vänner. Och liksom mer göra en sån resa när man går och upptäcker områden och platser. Snarare än att vara ute länge på havet. Så det är liksom lite två olika typer av resor så. Kan man säga. Sen så drömmer jag också om att höga latituder som uppe i den nordvästpassagen och sånt hade ju varit fantastiskt, eller Antarktis.
Ja, det måste ju vara helt magiskt. Men också lite mer riskfyllt kanske.
Mm. Ja, jo, precis.
Men du, det finns ju, vi har gjort ett avsnitt här i podden som vi kallar för Vanlife. Det finns ju en ganska stark trend kring det här att vara en sån här nomad och jobba från olika platser i världen. Det finns väl också ett sånt upplägg inom båtvärlden där folk helt enkelt köper en lite större båt och sen seglar runt jorden och jobbar och landar och så här. Har du stött på några sådana här nomader som par eller egna personer som lever på sina båtar under väldigt lång tid?
Ja, absolut. Jag har stött på en del på min resa, sen så känner jag till ganska många, för det är många som bloggar om det, som ligger på YouTube-kanaler och så. Så jo, det har jag stött på, och det kan man ju, jag har några vänner också som har börjat med det, bland annat en då som har utbildat sig och jobbar som båtbyggare, och då kan man ju segla och så tar pengarna slut och så kan man kanske stanna i någon hamn och bygga lite båtar och så kan man fortsätta. Eller det finns ju alla möjliga olika jobb man kan göra just om man vill leva det fria livet och inte ha någon fast plats utan bara helt enkelt bo på sin båt. Och det finns ju familjer med barn också som lever så. Så jo då, det blir mer och mer tror jag också. Det är ganska populärt.
Du är inte på väg dit då?
Nej, det är jag faktiskt inte. Anders, det är hans stora dröm. Han tänkte, nu har jag hittat den perfekta tjejen som kan segla med mig ut och leva det här livet. Men jag är nog mer just nu, drömmer lite mer om att bygga någonting på en plats. Och jag är ganska nära med min bror och mina föräldrar och jag vill liksom mer ha ett sammanhang. Så vill jag nog mer göra de här lite kortare äventyren utifrån min plats. Just nu, sen kanske om några år så vore det jättekul att kanske segla 2-3 år med Eila när hon är lite större. Något sånt. Men just nu så finns inte det. Det livet.
Det låter väl alldeles utmärkt. Vad heter det du, Emma? Stort tack för idag. Och stort grattis också till dig och Anders och er lilla tjej. Och jag hoppas att ni fortsätter att sätta segel och både långa och korta turer. Och framförallt, återigen då, stort tack för idag.
Tack så mycket, det var jättekul att få vara med.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det var allt för den här gången, hörrni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!